Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 249 för vecka 19 år 2018. David här som sig bör den här veckan då, äntligen igen. Och inte Frida, för Frida är iväg på annat skoj. Men Henrik är däremot med oss.
Ja just det, precis, igen.
Ja,
det har blivit lite tyst från oss ett tag.
Ja. Det har varit lite upp och ner här.
Ja, nej men precis. Vi får ta ett ordentligt grabbatag i det här. Nu är jag ju mer tillgänglig igen. Nu har vi byggt klart festlokalen och haft vår bröllopsfest och allt.
Precis.
Det liksom, behöver inte jobba fram till klockan 11-12 på nätterna kväll här hemma för att få klart saker. För det är klart.
Men hur gick det då? Gick det bra?
Det gick jättebra. Helt sanslöst. Vi var i bak i trädgården där vi har en äppellund. Och äppleträden stod i blom och lite senare, veckan efter, så var alla blommor borta.
Ja.
Så vi prickade in, det var liksom inte många dagar som det var så. Och ja, vädret var helt klockrent, det var strålande sol och allting var helt underbart faktiskt.
Det ja, var fränt. Ja.
Sen tog vi 2 dagar och åkte på en liten mini-bröllopsresa, jag och frugan.
Ja.
Falkenberg strandbad.
Jaha, ja, det
var bra. Det var fint. Det var bra mat.
Ja. Ja, men grejen är den att det där kan man alltså uppskatta, tror jag, mer när man har barn och sådär, att man behöver inte åka så jävla långt hela tiden.
Nej.
Alltså det räcker alltså att man bara tar sig iväg och gör någonting annat. Så man,
ja, men helt klart.
Ja.
Och sen, vi pratade om olika saker, vi pratade om storstäder och sånt där, men det blev ganska viktigt för oss att slappna av. För vi har som sagt liksom upp och så direkt, mina föräldrar har varit här mycket och tagit hand om barn och Marias föräldrar bor ju i huset bredvid, så de har också hjälpt till mycket, men vi har ändå gått upp tidigt i morgonen och så jobbat liksom genom hela dagen fram till klockan 11 och sånt där för att vara klara med allting. Så nu var det liksom bra att bara okej, nu gör vi ingenting, och det är svårt att tvinga sig själv ur ett sånt, man är i en sån rutt. Man är uppe i varma jobbar, och så att inte bryta genom att åka bort där man inte kan göra någonting, då är det svårt att liksom gå ner i varv.
Ja.
Det finns alltid saker vi behöver egentligen städa och det behöver liksom göras i ordning. Sådär. Men, bara, nej, men nu har vi bokat, nu måste vi åka. Vi kan inte ta hand om allting. Vi får låta det vara. Och sen när man kommer tillbaka så är man lugn på ett annat sätt.
Ja, lämnar man bort barnen och kvar hemma, så det blir samma sak egentligen. Man tar ju bara på sig grejer man hittar.
Och, ja, nej, men precis. Och det finns så ju så saker. Det, nej, men så det var briljant så. Jag börjar inse kanske att det nog kostar mer att bygga sin egen festlokal än att hyra en.
Ja, det kan man ju förstå. Men då har du en kvar i alla fall.
Ja, nej, men precis. Det är en investering då också.
Ja.
Men det är... Ja, vi får leva på bröd och vatten ett tag. Det är lite, det klarar vi.
Jag har ju varit på Kreta.
Just det.
Och
tog ni den resan på Kreta?
Ja, det kan man... Jag har gjort, men det gjorde vi inte. Men det är lite speciellt, jag var ju på ett dop och då tyckte alla då att ja, det här var ju liksom en mindre, vi kunde ju inte bjuda alla, det var ju mindre dop och så här, så att det var ju bara 400 gäster.
Ja, det är lite olika traditioner.
Ja, för att det vi fick reda på var det att när det är såna här grejer, och speciellt när det är bröllop, så är det så att känner man någon som ska på bröllop så blir man inbjuden i princip. För att det är inte så att det är någon bordsplacering eller något sånt där, utan de bara går all in och bara kör på med mat och allt sådär och dryck och sådär, så att det är liksom det är bara att komma. Så att känner man någon som har en vag koppling dit så kommer man förmodligen sitta där ungefär. Mm. Så att det är lite annan mentalitet än vad vi har i Sverige med sådana här saker. Men ja. En sak jag tycker är ganska trevlig, och det är något sånt där som är lite bakvänt nästan i Sverige, men det kanske blir så eftersom i sådana länder, alltså upplever jag i alla fall, det är säkert, det finns säkert siffror på det, jag har inte kollat upp nu när jag tänker efter, men grejen är den att det är förmodligen, det är oftast så att när man gifter sig så är man ju yngre. Det kan hända att man gifter sig igen när man är äldre, men oftast är det ju så att, ja, speciellt då i sådana ställen som Grekland då, som vi var hos, de gifte sig när de var typ 24 någonstans där. Och då är det ju så att i Sverige är det ju så här, då får man ofta göra så att man, som ni gjorde egentligen, att man har festen senare när man har råd att ha festen, för det kostar ganska mycket att ha en bröllopsfest. Det gjorde det för oss också.
Ja.
Och det här är någonting som skulle kunna, som tynger ner alltså yngre par och så här, att det är ju jättemånga som gifter sig till exempel borgerligt och så har man festen kanske 5-10 år senare när man har fått samlat ihop pengar till den, för att det är en stor investering, en stor kostnad. Men som i Grekland till exempel, där går de alltså in och samlar in pengakuvert.
Ja,
så att det är en speciell typ av kuvert då, som är anonyma då, så stoppar man i pengar och man kan alltså få i motsvarighet till ett nytt hus. Och det här är ju, tycker jag...
Det är ju lite avhängigt av hur många man får dit.
Ja, precis. Men säg att det kommer 1000 gäster. Och folk ger ganska mycket på sådana här tillställningar. Mm. Så att det blir det att istället för att skuldsätta sig det första man gör när man blir tillsammans, så får man en riktig boost liksom, i ekonomin.
Ja.
Som hela... Ja, samhället på något sätt och hela alla omkring en bidrar till, och det är en ganska fin grej tycker jag.
Ja, men det är det.
Så att det är lite annat mot våran tradition av att skuldsätta oss.
Ja, men precis. Ja.
Men sen är det ju, de har ju lite speciella seder då. Det var ju det har vi märkt tidigare när vi varit i Turkiet och så här, att de till exempel inte bälter på oss när de kör bil.
Mm.
Och mannen i familjen som då ändå är yngre hade inte heller det. Och då hade några kompisar till familjen frågat då, men för han, varje gång de åkte förbi en kyrka så gjorde han det här korstecknet över bröstkorgen.
Ja.
Och han menade på då, och det har vi sett också, det hänger ju kors och det sitter alltså uppklistrat såna här alltså gudabilder, alltså såna här helgonabilder och så här i bilarna.
Mm.
För att många äldre då, och vissa yngre, tror då att man är skyddad av Gud i bilen.
Ja, men precis. Det är man behöver inte ha en bälte. Jesus is my safety belt, eller vad det heter.
Ja, men precis.
Fast inte ett skämt.
Nej.
Ja, det är spännande.
Och det här är väldigt djupt rotat då. Så att, som sagt, det är oftast de äldre generationerna, och kanske 50 plus och så, som gör så här.
Mm.
Men enstaka yngre har också hakat på det där, och oavsett så har de yngre heller inte bilbälte på sig. Så att, ja,
det är speciellt. Då kan man undra, vad, även om man tror att Jesus skyddar en, vad kostar det att ha på säkerhetsbältet?
Ja.
Som liksom, även om jag är 100% säker av att Jesus kommer vara där och skydda mig, det kostar mig ingenting att ta på bältet.
Nej, nej.
Det är ingen investering på något sätt. Det är ingenting man offrar genom att ta på sig bältet. Förutom då sitt liv, möjligen.
Ja.
Men även om man tror då att det är, så är det ju inget. Så varför inte då när det är där?
Mm. Nej, jag vet inte.
Jag förstår inte den nivån av tro.
Mm.
Det är för mig lite absurt på något sätt.
För,
ja, men jag kan förstå märkligt. Att man säger att nej, men Jesus räddar mig. Alltså, men den där känslan av trygghet och säkerhet, den finns ju inte där i det.
Nej, absolut inte.
Ja, det är ju jättekonstigt.
Märkligt.
Ja, verkligen. På tal om sånt, några av våra gäster gick ihop och köpte ett sånt här bryggverk.
Ja.
Så vi ska börja brygga öl.
Ja, vad trevligt.
Min tolkning av den bröllopspresenten är, ni har tjatat om det här länge nu. Sluta tjata.
Ja, precis.
Här, liksom. Se till att få något.
Ja, men det var
jättefint bra. Och det är sån här automatiskt sak med inställningar och skit.
Ja, men vad bra.
Så det blir jättespännande. Nu ska vi bara komma igång med det också.
Ja, men exakt. Ja, det blir bra.
Det blir jättebra. Vi har fått lite mail och sånt där.
Ja.
Framförallt så fick vi ett mejl från Amina som skriver Hej, jag lyssnade på ett par gamla avsnitt av er podd om cancerbehandlingarna i Mexiko. Först och främst, det var jättebra. Ni tar verkligen upp många olika perspektiv och förklarar också varför det troligtvis är kvacksalveri. Allt tyder på det som sagt. Även om man kan förstå hur föräldrarna resonerar. Jag tycker att ni klarat av vad många medier inte klarat, att nyansera bilden. Och det, för de fina orden så tackar vi så jättemycket. Det är snällt sagt.
Absolut.
Men så fortsätter du skriva att i alla fall så i avsnittet från slutet av april så tar ni upp om barnet Annabelle som ska vara botad eller åtminstone inte ha några tecken på sjukdomen längre. Jag har sett flera artiklar om henne som ett bevis på att behandlingarna i Mexiko fungerar. Hon är sedan någon månad mycket sämre igen och har legat i koma slash nedsövd i omkring 10 dagar. Här kan man se i stort sett daglig uppdatering om henne och sin Facebook-länk då, som vi givetvis länkar till. Mm. Ett annat barn som också lyfts fram som exempel på att behandlingen fungerar verkar också vara illa däran nu. Hon är dock i Storbritannien men har behandlats i Mexiko. Så skriver jag att det kan vara värt att hålla koll på om ni tänker ta upp ämnet igen. Jag tänker att nämner det så här ifall vi inte tar upp ämnet snart. Och det är ju jätterelevant det här att vi får, vi får se de här som media tar upp någon slags liksom, David mot Goliat. Den lilla människans kamp mot ett läkemedelssystem som är önskefullt och hur människor går ihop och stödjer och hjälper och liksom hur fint det är.
Ja, men det är väldigt attraktivt.
Liksom, ja, precis. Det är en bra story, men baksidan av det, vi får liksom inte se de här andra bitarna när det faktiskt inte har gått så bra.
Nej, och vad man säger också... Nej, och det de säger också mycket är ju det att alltså från fackhåll så att säga är ju det att när de säger från de här klinikerna att, och föräldrarna säger att jo, men nu har vi kört den här behandlingen i 3 månader och vårt barn mår mycket bättre. Men det är ju alltså så att den behandling man har fått sedan tidigare i Sverige, den så att säga då fungerande behandlingen i viss mån, den har ju effekt väldigt långt in. Och ibland så tar det upp till 6 månader innan man ser effekten av den behandlingen. Så att det är så otroligt tragiskt att man ger credit då till de här kvacksalveribehandlingarna.
Och spegla över de som faktiskt funkar.
Det som faktiskt har gjort att barnet mår bättre och sen så går det åt det här hållet istället.
Ja, jag undrar lite egentligen hur man ska kunna balansera upp det här förutom alltså så som vi gör och försöker ta reda på och prata om den andra sidan av det. Men jag tänker media, alltså många som läser de här länkarna på Facebook om kliniken i Mexiko som botar alla som man får reda på är obotliga och som inte får till sig den här andra sidan av det.
Ja, så det, grejen är den att problemet när man pratar om såna här saker är att det finns ju liksom ingen så att säga silver lining i det. Det går inte att komma ur det här med något positivt egentligen. Nej. Utan för att det här är ju ändå, får man säga, en horribel sjukdom som vi faktiskt saknar botemedel för. Och då, ja alltså, det finns inget rätt på det sättet att göra. Utan vårt fokus har varit mer i det att försök fokusera på barnet istället. Ge barnet ett värdigt avslut. För att det är faktiskt den otroligt bistra och horribla verkligheten i det här.
Ja.
Och det är det man måste förhålla sig till. Jag förstår själv. Alltså absolut, det hade varit ohanterbart i princip.
Ja, och det är det vi... Det är så vi pratar om det.
Ja, och det kan man ju inte heller förringa. Alltså det vore ju orimligt att förringa en sån sak. Men det gör vi ju inte heller genom att konstatera att den här sista tiden är värdefull. Och risken är att man känner efteråt att man har kastat bort den.
Mm.
Som vi ser i de här fallen då, att man uppenbarligen har gjort.
Precis, men i efterhand så är det ju för sent.
Ja.
Ja, det är jättesvårt. Vi har pratat om det, jag vet inte om vi kommer kunna lämna så mycket mer om det. Men
nej.
Ja, det är ett ämne man skulle kunna prata jättemycket om.
Ja, absolut.
Just den här underliga psykologin i det också. Men det var intressant med lite mer om hur det har gått med de här fallen vi har läst.
Ja, det som man inte läser om i tidningen.
Ja, men
där.
Precis. Och jag tror att man kanske skulle kunna sprida det också.
Ja, precis.
Jag har också fått ett meddelande från Mikael, skriver på Facebook att min bror har i vuxen tid blivit djupt kristen efter att ha träffat en kristen kvinna som numera är hans fru. Det kommer ofta mejl med detta innehåll. Jag klarar inte av att kommentera dem även om jag skulle vilja det, och det är väl lika bra det. Och just det som man länkar till det här är en så kallad artikel på Jesus.se om Per-Ola Malm som blev frisk från ALS. Och det är skrivet som... han blir helad när han börjar tro på Gud. Och det är, det är någonting som egentligen händer av. Han blev sjuk 1985 och så blev han... han var sjuk i något år, blev jättedålig, och sen så började han tro på Gud, och så på 7 dagar så blev han liksom frisk och sånt där. Och det finns ju ingenting i det här som är alltså egentligen relevant överhuvudtaget, men det är så svårt. Och på samma sätt som det här andra vi pratade om nyss med cancern där, hur just med sjukdomar och en annan typ av helande av det. Så. Nej, men han fortsätter med att skriva att en tråkig del i deras liv att hon är delvis förlamad och sitter i rullstol efter att ha fått 2 barn som blivit sämre efter varje födsel, trots att de ber för bot. Dessutom säger bror att han ska be för vår tredje bror så att han ska få hårväxten tillbaka. Det kallar jag en underlig prioritering för Jesus om det skulle finnas någon. Vänliga hälsningar Mikael som inte missat ett enda avsnitt. Och det går ju inte mycket annat än hålla med där. Liksom vad...
Nej, då, alltså just det, som, precis som du säger, det här är ju i princip samma sak som det här andra.
Ja.
Man säljer en sorts hopp som man faktiskt gör här. Säger att kom till oss så kan vi bota dig. Du behöver inte ens göra någonting.
Nej, precis.
Och det finns ju ingenting här i som styrker på något sätt att någonting här i är sant.
Nej, precis. Det är ju en berättelse.
Ja.
Det är någonting som är nedskrivet som vi inte kan verifiera.
Nej. Och det här är ju alltså det är väl en del egentligen av att just att vara troende, att man sätter det här åt sidan och man kompromissar med sin egen integritet egentligen.
Ja.
För att det här är ju en typ av nonsens som man inte skulle köpa om det kom från annat håll än där man råkar tro på. Eller som man tror på kanske som
nej, men precis, andra fallet. Säger, men jag började tro på Krishna och så blev jag botad från någonting som jag lägger av.
Ja, men då blir det mer här att ge dig det, vet vi inte om det stämmer, och det kan ju gå ske naturligt.
Mm.
Och du kanske var fel diagnostiserad från början, men det vet man ju inte faktiskt heller.
Nej.
Så att den kritiska delen av hjärnan tenderar att vara väldigt aktiv just som sagt med saker man inte tror på från början, men när det gäller sånt här då, som hans släkting här då, som håller på och skickar sånt här skräp då egentligen, det är ju dels, jag tycker det är också, det är ju lite sådär, men det hör väl kanske till det, såklart inte alla troende som beter sig så, men det är ganska många troende som har en väldig högfärdighet i relation till sin egen tro, att ja, här ser du.
Men det händer väl också, det hänger väl liksom ihop med den här alltså att man ska ut och predika Guds ord. Alltså det är en del av tron också, att man ska rädda andra genom att och få dem att förstå hur fint det här är.
Ja, och då behöver man tydligen göra det med sådana här medel då.
Ja, tydligen. Men det varierar ju också vad det är. Det kan vara från depression, eller det kan vara sådana här andra mer fysiska sjukdomar och sånt där också. Men håret det stör mig lite. Det är liksom också att någon ska ta på sig att tycka att det är så fruktansvärt att vara
tunghårigt.
Vi måste be om det. Och det är på samma nivå som någon som är förlamad.
Mm.
Att jämställa, det är jättekonstigt.
Men alltså jag tycker, och det har jag säkerligen sagt förut, men jag tycker ju att det mest vidriga jag skulle kunna tänka mig egentligen i det här, det är, om man föreställer sig en gud som beter sig så som troende föreslår att deras gud beter sig. Ja. Så som man definierar sin egen gud, att Gud har gjort mig förlamad. Men om jag krälar tillräckligt länge på golvet och ber, så kommer Gud ta bort den här förlamningen.
Mm.
Alltså, det är ju en helt... Det är en obegriplig sadist alltså. Som man,
eller hur?
Och skulle någon människa säga att han sköt mig ju i båda knäna, men och sa det då att om jag krälar på golvet, kysser hans fötter och ber till honom, så kommer han att spara mitt liv. Men att, oj, vilken storsint människa som bara sköt dig i knäna. Det skulle man ju tycka att det här är, vad är det här för sorts person? Men den här tillber man.
Jo, men precis, det är ju inte en människa, det är ju Gud. En sak som jag fastnar för i den här berättelsen är hur han, många av de här berättelserna känns som att börja med att han var ju inte så troende egentligen, utan det var ju mest, man gick till kyrkan liksom, och sen så senare i livet så Så hittade han. Han jobbade någonstans där han träffade på en kristen brunnsborrare i Norge. Den här Per-Ola då. Och han säger, citat här, jag provocerade honom och sa det. Varför så snäll? Nej, var så snäll och förklara det där med jungfrufödseln. Det var han som provocerade här och så svarar den här brunnsborraren. För människor är det inte möjligt, men för Gud är inget omöjligt. Och så tillade han, vet du att det står i Bibeln att världens vatten ska bli surt? Och då skriver Per-Ola här. Och då blev jag verkligen intresserad, för jag visste att sjöarna blev allt surare. Hur kunde man veta det för så länge sedan? Mannen berättade att det stod i Nya Testamentet, men jag fick själv leta upp det. Efter detta började jag läsa Bibeln. Jag hittade en Gideonit-bibel på ett hotell och började läsa. Och även om jag faktiskt aldrig hittade det bibelstället, så blev tron allt viktigare för mig. Så någon påstår någonting, taget helt ur luften och säger att det står i Bibeln. Och han lyckas inte verifiera det i Bibeln, men det blir ändå liksom en sån viktig grej.
Så Coca-Cola omnämns i Bibeln. Men hur visste de att Coca-Cola skulle komma? Så måste du läsa Bibeln så du hittar Coca-Cola. Mm. Ja, jag hittade inte, men uppenbarligen så stämmer det här.
Ja.
Det blir, ja.
Ja, det är fascinerande.
Ja, verkligen.
Ja, det svåra är ju kanske då hur man bemöter sånt där. Det är inte alltid man måste bemöta det heller.
Nej.
Men det handlar ju om en respekt för andra. Som jag tror att vi ibland har lättare att visa tillbaka än vad många religiösa människor visar. För jag kräver ju inte att någon inte ska ha en tro. Men det känns som att man blir påtvingad att ha en tro från de som är kristna. Särskilt om man är liksom nykristen och man liksom har funnit sin tro sent, så måste man ju övertyga alla andra om att de också måste hitta det här. Och det blir ju ett personligt intrång på något sätt. Det är ju inte en respekt för mig och min inställning.
Nej. Det är det absolut inte, utan det är snarare tvärtom, att det här är ju en extremt, tycker jag, bristande respekt när man skickar sånt här trams till en person som man vet inte tror.
Ja.
Så att jag hade nog uppmuntrat, alltså att man ska inte vara, tycker jag då, alltså man ska inte vara den som tar på sig rollen av att hålla god ton hela jävla tiden.
Nej, men det är så väldigt lätt att göra det.
Ja, visst. Och så säger man då att om någon kommer till mig och säger någonting fullständigt idiotiskt, och så säger jag att det där tror inte jag på, då kanske det blir dålig stämning, men det är ju inte mitt fel. Det var ju den här personen som inledde hela diskussionen, och tycker den personen att om det blir minst obehagligt för någon sa ifrån, ja, men det får ju den personen lära sig i så fall. Det ingår ju liksom i att vara människa på något sätt, att kunna hantera det faktum att alla inte alltid håller med om allting.
Ja, fast det funkar ju inte.
Jo, men alltså grejen är den att man behöver inte göra så jättemånga gånger innan folk ger sig. Eftersom skickar man en sån här länk, till exempel om den här personen, det är förmodligen då han som har fått den här länken skickat till sig, det här är förmodligen den enda kristna personen i hans liv som håller på att skicka honom länkar per mail, får man gissa. Och jag tror inte att det krävs många, kanske till och med lite tillspetsade frågor tillbaka för att han ska ge sig med det. Utan det blir snarare det här att han sa ingenting, men då är det väl på något sätt okej då, ett tyst accept, alltså att man gör ingenting och därför får man sitta och ta emot den här skiten. Men säger man då till exempel att det var ju en intressant berättelse, men den saknar ju helt underlag som styrker någonting av det som påstås. Men det kanske du har på annat håll eftersom du uppenbarligen tror på det här. Då får man ju säga att det har jag ju inte då, till exempel då, eller nej, men jag tror på det här
ändå. Men då blir det dålig stämning.
Ja, men blir det dålig stämning så får man hantera det. För att det blir det ibland när folk inte håller med varandra. Men jag personligen, jag känner inget obehag av att folk inte håller med mig. Jag tycker inte att vad trist det här blev. Utan det blir snarare att men då diskuterar vi den saken. Men jag brukar inte heller skicka länkar som föreslår saker helt utan underlag. Eller?
Nej, precis. Och det är ju lite det som är poängen där också. Även det är ju det är också en personlighetsläggning av att ta på sig, att när man blir ifrågasatt, vara den som säger nej, men nu var du dum mot mig för att det blev dålig stämning. Och den är det är en dum sak att göra, men det är effektfullt, det fungerar. Att reagera starkt och hårt, det fungerar, för det får andra att sluta säga till eller säga ifrån. För att man precis, inte vill det... få den starka reaktionen. Så att reagera starkt och hårt så kommer folk sluta ifrågasätta dig. För man vill inte orsaka den starka känsloreaktionen.
Nej. Och det är ju en form av emotionell utpressning. Jo. Att man helt enkelt vill pressa den personen till att vara tyst.
Precis.
Och med hänvisning av de egna känslorna. Och det är ju väldigt oärligt att bete sig på det sättet. Precis. Överhuvudtaget. Men det är ju någonting
som jag känner till väldigt väl.
Mm.
Som blev och fortfarande ibland blir utsatt av det på nära håll.
Ja.
En liten berättelse som jag har delat med mig av tidigare.
Ja,
jag behöver inte gå in mer på det. Men det sker fortfarande ibland. Alltså jag kommer med ett enkelt förslag. Eller en öppning för en diskussion och får galla tillbaka. Och, och jag vet att det är en härskarteknik.
Mm. Jo, men det är det.
Men det fungerar. Även om jag är medveten om det. Jag kan liksom inte riktigt logiskt tänka bort det.
Mm.
Jag är medveten om det och det fungerar ändå. Och det stör mig något så vansinnigt.
Ja, det förstår jag. Och det skulle det säkert göra för mig också. Alltså så i viss mån. Eftersom man tar ju på sig den rollen då. Man vill inte på något sätt känna sig som en, så att säga, en förövare på något sätt. Att någon som utsätter andra människor för obehag.
Nej, det är ju egentligen förhållandet är tvärtom.
Alltså, ja, exakt.
Det är ju det.
Ja. För det förstår man ju. Alltså en person som beter sig så här skulle förmodligen inte alls känna någon direkt skuld om man själv kände någonting så.
Nej.
Och
absolut inte. Nej, men precis. Nej. Och jag kan bara intyga hur effektivt det är på ett nära personligt plan.
Mm. Ja, men det köper jag helt.
Ja. Vi lättar upp lite med en senaste. För jag blev lite förvånad idag när det kom ett meddelande på Facebook. Det stod giraff.
Ja.
Va? Sen kom på att just det var ju något avsnitt för jättelänge sedan.
Ja, det var ett gammalt avsnitt. Ja. Det kommer jag faktiskt ihåg.
Kommentera med giraff om någonting. Just det. Det hade jag helt glömt av. Så det var jättekul att Jimmy nu gick in här och skrev giraff.
Ja, men precis.
Han säger också, tack för att ni svarade. Jag blir ofta sur när ni inte svarar mig, när jag glömmer av att jag lyssnar på en podcast och inte är i en diskussion. Och det tror jag är något som är ganska vanligt faktiskt. Den här typen av diskussioner som vi har, att man gärna vill inflika. Jag vet själv, man lyssnar på andra diskussionspoddar. Kan jag inte bara få säga det här som jag tänker på nu? Så.
Mm.
Och ibland så har man tur och säger någon annan i panelen det man tänker på, men ibland så är det ju inte det.
Så
blir man liksom lite irriterad. Fan, jag vill bara få sagt det här också.
Ja, och så är det garanterat.
Ja. Jättetrevligt, Jimmy. Tack för det.
Mm. Han hör väl det här kanske någon gång runt 2022 under till fatt.
Till skillnad från Mikael som lyssnar på varje avsnitt. Jag har inte sagt att han lyssnar på varje avsnitt samma vecka. Det
läggs
ut i och för sig.
Ja. Ja. Ja, vi kör väl igång då med nyhetsronden. Vi ska börja i USA där en federal domare har kommit fram till att det strider mot konstitutionen att Donald Trump blockerar användare på Twitter. Skälet är att Twitter då kan anses vara en öppen mötesplats och då får inte högre tjänstemän inom statlig verksamhet förbjuda vissa från att yttra sig på den ytan.
Mm.
Så att, ja, det låter ju logiskt och vi får se hur det går med den saken då.
Intressant.
Mm.
En 11-årig pojke i Gokwe. Det ligger i Zimbabwe. Han kan inte gå kvar i skolan. Pojken säger att barn biter honom, men eftersom, citat, ingen annan, slutcitat, har sett dessa barn så måste det ju givetvis vara troll det handlar om, eller hur?
Mm.
Traditionella healare och shamaner, har tidigare varnat familjen att om han fortsatte gå i skolan skulle han bli blind. Och han var således hemma i 2 år följande en åkomma med ögat. Han är nu frisk från den här åkomman och tillbaka i skolan och upplever då de här betten. Familjen har försökt få hjälp av en rad olika traditionalister och profeter, men ingen kan hjälpa dem att bli av med de onda andarna som biter honom.
Mm.
För det kan väl inte vara så att andra barn gör honom illa? Barn mobbas väl inte? Barn är väl aldrig elaka mot varandra? Det har väl aldrig hänt?
Nej, precis.
Och att barn skulle vara tysta för att skydda någon som mobbar någon, ja, det händer väl aldrig heller?
Nej, precis. Ja, Jesus. En kvinna gick till ARN med ett kanske lite udda ärende. Hon hade köpt en beef vindaloo på en indisk restaurang och klagade nu på att den var för stark. Vindaloo, alltså den starkaste rätten som brukar finnas på just indiska restauranger, vilket också då råkar vara ett kök som är känd för just stark mat. ARN påpekade ungefär det här och avslog hennes ansökan om ersättning.
Ja, det var väl för jävla väl det.
Ja, det får man så
har du sett det här som dök upp nu i veckan om... Var det Orust eller Körn?
Nej.
Nej, det var någon av öarna här ute i Göteborgstrakten.
Ja, det tror jag.
Där badgäster på stranden hade hört av sig till kommunen och klagat för att vattnet var för lågt.
Ja, ja.
Jag blir lite skeptisk när jag läser de här också. Sanningshalten i dem, det är lite hörsägen. Eller om det faktiskt har hänt.
Ja, men jag, alltså...
Men folk är dumma i huvudet, så är det.
Jag har hört så många berättelser från folk som jobbar med turism.
Mm.
Så att ingenting förvånar, kan jag säga. Det är absolut ingenting förvånar. Det skulle säkert inte kunna stämma.
Ja, det kan det säkert göra. Ja.
Ja, vi går in i diskussionsronden. Vi har bara en grej idag, men det är en ganska stor grej egentligen faktiskt som har hänt. Det är så här att på Irland så har de haft omröstning, folkomröstning, för att helt enkelt då titta på sin abortlagstiftning. Irland har ju haft en otroligt restriktiv abortlagstiftning som i princip har gjort abort olagligt. Och det har ju alltså hänt då att kvinnor har dött på grund av att de har nekats abort. Och senast, jag tror det var 2012 eller 2013, så var det en tjej som dog av en sån här blodförgiftning då. 2012 var det. Som en tjej som heter Savita då, som avled på grund av att hon nekades abort helt enkelt och dog av en blodförgiftning då.
Mm.
Och det är ju faktiskt så att det abortmotståndare tenderar att skita i helt är ju hur många kvinnor som faktiskt dör av graviditeten.
Mm. Ja, men det spelar väl ingen roll, för det är det ofödda, inte ens fostret, som är det viktiga i det här.
Och den tidigare lagstiftningen då, från 1983, som ändå får man säga en ganska så sen lagstiftning då, men den inspirerades väldigt, väldigt hårt av katolska kyrkan som har haft en mycket stark position på Irland väldigt, väldigt länge. Och den här lagstiftningen då jämställde i princip då fostret med mamman och gav fostret samma rättigheter som mamman har och gjorde därför att man får inte döda fostret alls. Eller ta bort fostret överhuvudtaget eftersom det överlever ju inte då. Så det här har gjort då att kvinnor på Irland har behövt köpa illegala preparat från utlandet. De har behövt gå till läkare som är villiga att tänja lite på reglerna. De här illegala preparaten är såklart inte alltid säkra. Det är folk som har skadats och avlidit även av dem. Eller så har de behövt resa över till England då via båt eller flyg för att göra det här där. Och det som var lite intressant i det här valet då, dels så var det så att ungefär 2/3 av de som röstade då röstade för ett ja då, att det skulle tas bort den här lagstiftningen. Och det är ju jättebra. Men det som är lite intressant då, som sagt, med den här kampanjen är att kyrkan var inte speciellt delaktiga i den. Nej. Och det har helt enkelt med att göra att det har varit sådana otroligt stora skandaler runt katolska kyrkan på Irland de senaste åren. Så att de har fått en sån dålig position i samhället överlag att människor har helt enkelt har inte speciellt gott anseende längre. Så att istället då så har kampanjen fokuserat väldigt mycket, alltså mot kampanjen då, de som är emot att den här lagstiftningen ska tas bort. De har fokuserat väldigt mycket på det de kallar för mänskliga rättigheter och etik och så vidare och så vidare, va? Istället för att blanda in kyrkan i det hela.
Ja.
Men det gick ju ändå som det gjorde då.
Mm.
Och det som är så otroligt fascinerande, det som jag tycker är så fantastiskt intressant med just såna här grejer, är att de pratade med en man då som han skulle rösta då, Michael Houstons, och 55 år gammal, och säger då att det här är en ett katolskt land och vi tar inga liv. Och vad han gjorde då innan han stoppade ner den här röstsedeln då, var att han viskade en bön då för de offer för våldtäkt och incest som då heller inte får göra abort. Mm. Så att det är ju en tröst till dem då, att han har ju ändå, Michael då har ju ändå viskat en bön då för deras skull, de här som blir våldtagna.
Mm. Ja, det är väl det minsta han kan göra.
Ja, bokstavligen.
Mm.
Så att nej, det här är någonting som Yes-kampanjen då, som har drivits väldigt hårt, bland annat då Graham Linen då, som har författat jättemånga roliga tv-serier, bland annat VIT Crowd och lite andra. Han har ju varit väldigt för Yes-kampanjen, att det här ska ju bort. Han är väldigt progressiv och väldigt rimlig överlag, måste jag säga. Jag följer honom på Twitter och så.
Ja, det får du gärna lägga upp en länk till sen, för det skulle jag gärna också följa.
Ja, absolut. Och han skriver väldigt mycket bra och uttrycker sig väldigt mycket så här i såna här frågor liksom då. Och det är viktigt, tror jag, och han är ju irländare då, och folk blev positivt, de i ja-kampanjen blev positivt överraskade av sitt eget land, är det många som har uttryckt att de har sett sig själva som, jag menar, så lite bakom, nästan lite extremkonservativa, va?
Ja, men det är väl inte konstigt, alltså det är ju rykte som finns också utav en anledning, med tanke på de konflikterna och sånt som har varit där.
Ja visst, och så är det ju, det är svårt att men även de själva får ju den synen av sitt eget land, men sen är det ju faktiskt så att under de senaste 3 åren så har de också legaliserat homoäktenskap.
Ja.
Och de har en homosexuell premiärminister. Så att det har gått väldigt mycket framåt för Irland. Ja. Och det har blivit ett snarare progressivt land snarare än ett konservativt. Och så.
Jättebra.
Ja, absolut.
Hela den här omröstningen hade jag faktiskt helt missat fram tills häromdagen då, just när valresultatet kom. Då lyssnade jag på radion i bilen och fick höra detta då, och blev väldigt, väldigt glatt överraskad.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så det var en kul överraskning. Ibland lönar sig faktiskt att lyssna på radion.
Ja,
radionyheterna, inte bara få det som man själv hittar på Google, om det som man själv är intresserad av.
Ja. Nej, men alltså man får ju upp hoppet när man hör talas om såna här grejer. Och man... Ja. Det är en otroligt positiv nyhet just med tanke på alla de kvinnors liv som kommer räddas tack vare den här lagstiftningen när det tas bort. Va?
Ja, sen samtidigt så är jag ju förvånad över att man nu, 2018, rösta bort sån lagstiftning. Jag har svårt att förstå att den har existerat så här länge och att det är en så pass ny lag också då, som det ändå liksom är.
Men jag tycker också att det är intressant att ett samhälle kan få den här komma liksom på något sätt kollektivt till den här insikten om vad den katolska kyrkan egentligen är för typ av organisation.
Ja.
Att du kan ha ett land som är så otroligt rotat i katolicismen som Irland ändå har varit jättelänge. Och sen, det blir på något sätt en skandal för mycket när folk börjar liksom vända dem ryggen istället och säga att det blir så infekterat, kyrkans namn blir så infekterat så att de kan inte ens figurera i en sån här kampanj utan att det skulle påverka kampanjen negativt. Då har de kanske förlorat med ännu mer om det hade blivit tydligare att det här faktiskt är en religiös fråga. För att det var ju hela den biten, hela religiösa delen i det som tonades ner. Va?
Mm.
Så att bara den utvecklingen, och här ser man ju också hur blir det, vad händer i ett land när den här typen av religioner har ett fast grepp? När de har för mycket att säga till om?
Mm.
Det ser man ju även i Ryssland fortfarande med homosexuellas rättigheter där. Det finns många andra länder där det ser lika bedrövligt ut. Kristna länder som beter sig på det här sättet. Vi tenderar att fokusera i Sverige väldigt mycket på islam, allt som vi knyter till islam. Men det här är ju ändå konkreta, närliggande exempel på hur illa det går i ett land när kristendomen också får alldeles för mycket att säga till om.
Mm.
Så att, ja. Det är helt rätt utveckling, och det här är ju snarare en utveckling så som jag ser det, som vad jag vet i alla fall sällan går åt andra hållet. Det är nog väldigt svårt för kyrkan att ta igen det här tappet.
Ja.
För yngre tenderar ju att bli mer och mer okyrkliga, och nu när man ser då den här effekten här av den här lagstiftningen, man kommer ju se att dödstalen kommer ju gå ner, va? Såklart.
Ja, ja, ja.
Och kvinnor får rätt då till den, till vad vi tycker är helt självklar läkarvård.
Mm.
Men nej-sidan då, de ser ju såklart inte med alldeles för blida ögon på det här, och de säger ju mer eller mindre att ja, men den här kampen är inte över och bla bla bla. Men ja, man får hoppas att kampen dör med de här äldre generationerna i så fall, och att de yngre generationerna har lite mer vett än så här.
Ja, precis. Ja, ja, vi har pratat om det här med abort innan, och det är som jag sa i början, det är fascinerande att man inte liksom kan se att man inte förhindrar någonting. Alltså ett förbud mot abort, det är ju inte att folk inte gör abort.
Nej, nej. Det är säkert abort man förbjuder.
Ja, precis. Man gör det bara på ett dåligt, farligt sätt, och det orsakar så mycket lidande. Att man inte kan, alltså, och också det här att man inte kan se det lidandet som är ett faktiskt lidande, det är lidandet som man faktiskt kan iaktta. När någon mår dåligt, när någon skadar sig, när någon faktiskt dör.
Ja, som att det inte värderas.
Faktiskt lidande. Att man kan välja att inte se det för någonting som inte är ett riktigt lidande. Så det finns inte en person klar på det sättet att den kan lida, och ingen annan heller ser det lidandet. Sen förstår jag, det kan vara ett lidande att även också att genomgå en laglig och en säker abort. Det kan vara psykiskt påfrestande. Det vet jag ju många som säger att man mår psykiskt dåligt efteråt ändå.
Mm. Ja, ja.
Men då är det också personen, mamman som gör den här aborten, i vissa fall också säkert pappan som är delaktig i de fall det är som, ja, som mår dåligt. Och det är också det lidandet, själva zygoten eller fostret, det oftast inte ens är, det beror på hur sent man gör abort det, men det lider ju inte.
Nej, precis.
De funktionerna i den samlingen celler är inte så avancerade att den kan lida på det sättet. Det är ett potential för ett liv.
Ja.
Mer än något annat. Som man berövar inte världen på något annat än ett potential. Och potentialet är ju ingenting förrän potentialet införlivas på något sätt. Men däremot så är man beredd att offra det som inte bara är ett potential utan som är ett faktum. Som är den personen som är vuxen.
Ja, ja, visst. Ja, det värderas lika högt.
Nej, det gör det inte.
Eller, för de gör det där. I den här lagstiftningen så gör det där. Då likställs ju de här sakerna. Och det man egentligen säger då är att kvinnans lidande är värt lika mycket som det här icke-lidandet.
Jag tolkar nästan tvärtom att det inte är värt lika mycket. Att det är värt mindre.
Ja, egentligen kan man nästan säga det också faktiskt. För att det är ofta så, i de här diskussionerna åtminstone, så håller jag definitivt med om det. Att kvinnans lidande är i princip totalt ointressant. Mm.
Hon får ju skylla sig själv. Hon har ju försatt sig själv i den här situationen.
Ja, hon har haft sex.
Men det får hon inte ha.
Nej, så att det är... Och sen är det också, det som jag också tycker är så märkligt när det här diskuteras, och det här är ett misstag som ofta tidningar och så också gör, det är att man ställer upp det mot, alltså att det är anti-abort och pro-abort.
Ja. Nej, men precis.
Det har ju faktiskt inte med det att göra alls. Utan det är anti-abort, definitivt. Antisäker abort, absolut. Men att vara, tycka att kvinnan ska få välja själv är ju inte att vara för abort. Utan det är snarare så att, det är också det jag brukar säga när jag diskuterar det här, att säger man till någon att du får göra som du vill, då kan jag ha åsikter om vad de gör. Mm. Men hela poängen med att frihet är att min åsikt inte ska påverka deras val. Va? Och det där är de ju väldigt svårt för.
Mm. Så att, ja. Ja, precis. Jag läste ju en intressant novell, en science fiction novell för något år sedan. Jag tror jag nämnde det också i podden vid det tillfället efter jag hade läst den. Där i någon typ av framtid som har satt abortgränsen vid 2 år efter födsel.
Ja, ja, okay.
Alltså just det här. Vad den lite gjorde var att pusha idén med att man behöver sätta en gräns. Vi behöver säga när är det inte längre okej med abort. När är det liksom för sent? Och när den väl då är satt vid ett antal veckor, en dag mer.
Ja.
Nej, men det är ju ingen större skillnad.
Nej.
Och när man väl då har tagit den då, så kan man liksom, och det var liksom den idén som hela den här novellen handlar om, men den var väldigt tankeväckande.
Ja.
Det var väldigt intressant att läsa för någon som jag då helt för att det, att tillåta aborter är en självklarhet för mig.
Mm.
Alltså det ska inte vara förbjudet. Det är någonting som inte, jag har ingenting med det att göra om inte jag är direkt inblandad. Om det inte är så att jag och en kvinna har gjort henne gravid och vi står inför det valet. Då har det med mig att göra. I övrigt, annars har inte jag ett skit att säga till om det.
Nej, precis.
Så det var väldigt intressant för mig att läsa den som är liksom, om man säger då, för abort eller för säkra aborter. För den spelade med den här liksom grejen med när är det okej, när är det inte okej. Och utmanade lite mina tankar och idéer i det.
Ja.
Så det var väldigt bra att läsa. Nu får man ju bara då leta sig tillbaka i våra tidigare avsnitt för att se om man kan se vad den hette och vem som skrev den. Mm. För jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg den delen av det.
Ja, nej, precis. Jag känner inte heller igen den.
Nej, vill man läsa den så får man gå tillbaka till... Jag vet att jag satt i köket. Vi spelade in och jag satt i köket i min förra lägenhet.
Mm.
Så det var några år sedan. Ifall man är intresserad.
Ja,
eller så kanske man kan googla på novell som handlar om abort. Och hoppas på
ja, nästa. Precis. Ja, ja.
Ja, jag tyckte den var jätteintressant i alla fall. Det finns säkert mer intressanta skrivelser som sätter idéerna och tankarna på sin spets. Och jag tror att det är bra ibland att utmana sig. Jag var inte beredd på det. Jag läste inte för att utmana min idé, utan det var en novellsamling med jättebra intressanta noveller. Och så dyker upp någonting som jag fick en att tänka och reagera. Det har inte ändrat på något sätt min inställning. Jag, kanske lika väl att den bekräftade den inställningen jag har. Men den fick mig att tänka. Och att inte bara gå på vad jag tänker sedan tidigare.
Ja, men precis.
Och det tycker jag var väldigt viktigt och bra.
Ja, absolut. Ja.
Ja, abort.
Ja, vi får väl se hur det går med det här lagstiftningen. Jag tror i alla fall att de kommer att se ganska snart att det blir positiva resultat.
Ja, och de skulle ju se till att införa det här nya väldigt snabbt också. Att det ska inte dröja innan lagförändringen sker, utan det ska ske jättefort.
Ja. Ja, Vi slänger oss vidare. Vi har en kvackju den här veckan och det är ett ämne som vi har diskuterat ett antal gånger nu och det handlar då om egentligen inte om det här. Det var så här, i Växjö har det ju börjats med bönutrop från en moské. I samband med, vi ska inte prata om just den biten nu, utan nu i samband med den här nyheten så började det rullas ut i diverse medier att katolska kyrkan hade nekats klockringning. Mm. Och det här var då någonting som den 11 maj skrevs om i Smålandsposten. Och det blev en stor grej för att det här kom upp från massa andra såklart medier som högg tag i det här. De extremt kritiska, bland annat då Newsner och Dagen då. Eller också då Nyheter Idag, Fria Tider, Samtiden, Samhällsnytt och Nordfront. Och även då Kvällsposten och Expressen, TV4, Metro och lite andra ställen då som rapporterade om det här. För det här blev ju då någonting som många tog fasta på att oj, det är ju för jävligt att de släpper in en moské men inte katolska kyrkan. Mm. Men vad som visade sig ganska snabbt då var att, för det som stod i den här artikeln, det var att den här ansökan då ska skickats in för 10-15 år sedan.
Jaha.
Och sen nekats då. Och det här hävdade ju då Ingvar Fågelqvist då, som var kyrkoherde här då, att det här hände ju då för 10-15 år sedan. Men Dagens Nyheter då, bland annat då, det var P4 Kronoberg också då, som det var de som drog igång det här först då. Började grotta i det här för de tyckte att det här lät lite konstigt. Mm. Och de gick tillbaka till så långt tillbaka som 1996 i polisens arkiv då, som den går tillbaka dit, och de kunde inte hitta det då. För det är hos polisen då som man gör den här ansökan då, först och främst. Men så de började kontakta då lite olika ställen här då, och Ingvar Fågelqvist, och han svarade igen då att ja, det kanske var så att de inte ansökte om att få ringa riktigt då, men att man under ett möte 1993 ska ha fått en muntlig avrådan från att ringa i klockan.
Ja, okej. Okay.
Vad man har kommit fram till nu här då, att den här artikeln då som byggdes upp med under premissen att katolska kyrkan har nekats men att med en moské släpper man igenom, så visade det sig då att det här var alltså en muntlig avrådan inför ett möte om bygglov för 25 år sedan, där den tidigare pastorn Paul Redmond ska ha hört det här då av en person på det här mötet. Och det här då rullar den här Ingvar Fågelqvist och kyrkoherden här ut som att de har nekats att göra sin kyrko ringa i sin klocka. Så att jag tycker att det här är ju definitivt då en dubbel kvackio. Dels till Ingvar Fågelqvist för att han på något sätt ansträngt försöker att ladda den här frågan ytterligare genom att ställa en kristen kyrka i någon sorts offerposition som inte överhuvudtaget existerar. Mm. Men sen får man ju också säga att ett minst lika välförtjänt kvackjut i Smålandsposten som i all iver rullar ut den här skiten utan att kolla upp den överhuvudtaget.
Mm. Och sen alla andra som har tryckt vidare.
Alla som har hakat på, ja. Och sen är det ju så. Alltså man får ju lov att säga det. De här svårt nazistiska sajter och Newsner och så vidare, det är klart som fan att de inte kollar upp såna här grejer. De skriver ju...
Det ja, nej, men det faller ju de helt rätt i. Alltså, det är klart. Ja. Men då ska man ändå inte tro på.
Nej. Så det är... Men man kan tycka då att exempelvis TV4 och Metro borde ha lite bättre koll kanske. Och även Aftonbladet.
Ja, absolut. Så helt ja, klart.
Så kvack ju till Smålandsposten som sagt också. Vi avslutar med en insändare då.
Ja, men det kan vi väl göra. Det är väl alltid trevligt. Vi återvänder till Trollhättan.
Ja.
Stadsdelen som Gud glömde. Mm. Det är klart att jag reagerar på en sån rubrik.
Ja.
oavsett vad kommunen gör på västra sidan älven så verkar det alltid vara samma firma som får jobbet. Och jag tror att firman har det latinska namnet Communalis Snigelis. Med en slogan som lyder, det andra gör långsamt, gör vi stillastående. Rondellen Albertsvägen, Torsredsvägen, tog bortåt 2 år att färdigställa. Vårviksrondellen har varit en katastrof sedan förra sommaren och nu lägger man ner rör längs hela Albertsvägen i en hastighet som marginellt överskrider den samma som hos en helförlamad sengångare. Men handlar det om en rondell vid järnvägsviadukten, då går det snabbt. Eller ett välregisserat sabotage mot den naturliga genomfartsleden Drottninggatan, då går det i en rasande fart. Man jobbar med en diabolisk frenesi utan att vila för att ställa till det så snabbt som möjligt för genomfartsbilister. Kan man lite försynt påpeka att vi på rätt sida älven betalar väl så mycket skatt som boende på östersida om älven och att vi ska ha samma service, skriver S. Svensson i Torsered.
Ja, jag håller med. Det borde han ha.
Jag tycker det är ett fantastiskt användande av ord. Ja, det här är... Någon som skriver på det här sättet, det är bara bra, tycker jag.
Ja, det är bra.
Helt klart. Ett sätt att använda ord som är guld värt.
Ja, mycket bra. Ja, då får vi väl ta och säga adjö för den här veckan och hoppas att Frida är med oss nästa vecka.
Ja, för så här kan vi inte hålla på.
Nej, men precis. Nej, men det går inte.
Vi behöver lite balans.
Ja, men precis. Så är det. Och med det då, säger vi hej då från David.
Och hej då från Henrik.
Hej då!
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.